May the Schwartz be with you och hallå där. Varmt välkomna till Stjärnkrigspodden. Jag heter Ludde Samuelsson i vanlig ordning och det här är podden där vi pratar om Star Wars inverkan på oss och omvärlden. Den här gången ska vi förena rymdsagan vi älskar med en annan kulturyttring som, jag tror det eller ej, upptar en lite större del av mitt liv än Star Wars. Förlåt för att jag säger det, men det har med mitt yrkesliv att göra. Nämligen humor. Och närmare bestämt humoristiska och komiska verk baserade på Star Wars. Tanken är att vi ska gå igenom några sådana verk och försöka säga någonting om vad det är som upphovspersonerna identifierat som roligt med Star Wars. Och till min hjälp så har jag lämpligt nog en mycket rolig komikerkollega, Lisa Dahlin.
Hej!
Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du är ståuppkomiker, poddare, illustratör, vad säger man, streamare?
Ja.
Alltså, du, det är inte att du tittar på tv-serier, det gör du ju också, men du, du sänder
lite spel och sånt där.
Ja, precis. Mm.
Det ser jag fortfarande som en hobby. Mm. Men absolut, det får man ju säga att jag har som titel ändå, tyvärr.
Ja, ja, det är du som lägger den värderingen, det är inte jag. Jag har inga åsikter om det här.
Det är många som har, så jag bara gardar mig direkt så här.
Okay, alltså. Okay. Ja, mm. Ja, men då kan ni som har en motvillig inställning kan ju veta att vi kommer inte nämna någonting mer om det. Några lyssnare kanske hör i bakgrunden att du också är hundägare.
Ja.
Det är lilla ljudet av små fötter.
Ja,
eller små tassar är det ju.
Små oklippta tassar som tassar på golvet här.
Och det är, för de som vet vem det är, så vet de ju att din hund heter Barnaby.
Mm.
Eller hur? Uppkallad efter en polis. Vad mer? Men man ser det, gör stand-up och du gör ju också den här en apokalyptisk podd som heter Den sista podden.
Ja, zombie-podd kan man ju kalla den om man vill. Vilket jag vill, så att det gör jag. Mycket centrerat om zombieapokalypsen som utspelas i Malmö och sådär. Mm. Lite hjärteprojekt. Det är väldigt kul för någon som har varit besatt av någonting sånt väldigt länge. Sen barnsben. Besatt av varelser som äter människor.
Mm. Idag blir det ju vårt liksom lite specialområde.
Mm.
Humor. Försöka säga någonting om liksom de här Star Wars-parodierna och skämt om Star Wars. Så vi ska ta upp några. Vi vet om att vi kommer inte kunna ta upp alla, för det har gjorts himla mycket alltså.
Mm.
I ett väldigt omskämtat ämne.
Verkligen.
Omskämtad värld.
Men det är så tacksamt med referenser som alla som har sett någonting någon gång hänger med i typ.
Men det säger väl någonting om George Lucas förmåga att bygga världar och koncept som är väldigt lätta att förstå, även om de bara liksom swishar förbi en någon fredagkväll när man är 13.
Men är inte Star Wars lite sådär, vad säger man,
a minute to learn, a lifetime to master.
Precis, det känns det väldigt mycket som, tycker jag.
Ja.
Att så här, du kan uppskatta det direkt om du bara har sett liksom en av filmerna, så kan du ändå vara så här, nice typ.
Mm.
Men du kommer aldrig kunna hålla dig uppdaterad om allt.
Mm. Nej, men precis. Och det, jag får ju ofta frågan om liksom vilken som är den bästa Star Wars-filmen. Och jag har märkt att jag börjar alltid svara A New Hope, den första filmen som kom ut. För att frågan ställs ofta av folk som inte liksom är så insatta. Liksom.
Mm.
Och jag kommer på att ett av skälen till det är för att i den filmen så förklarar de liksom världen utan att förklara den. Och det säger någonting om hur bra visuellt den här filmen är. Och att att Obi-Wan ger Luke så här, kolla här, när ska du få det, här var din pappa, så här, vad är det för någonting? Ja, men det är en ljussabel. Okej.
Okay. Right,
ingen
nice.
Sån förklaring om så här, här är on-knappen och det är en liten kristall inuti som gör att vi ser direkt, okej, det är ett svärd och din farsa var en riddare. Okej, riddare har svärd, vi fattar. den där ska man nog inte...
Alla förutsättningar att ha en stor backstory, men man måste inte veta den direkt. För det enda du behöver veta är att ajajaj, den gör ont.
Nej, men precis, precis. Och det är väl det att Star Wars är så, det är så visuellt tydligt. Det är liksom inte en massa så här... Det är väldigt lite science. Om det är science fiction är det väldigt lite science.
Mm.
Och jag tror att det är det som gör som gör det så här lätt att uppskatta.
Uppskatta och skämta om.
Mm. Ja, men precis. Det krävs ju breda referenser. Jag tror vi kommer prata mycket mer om sånt här. Men först så har jag ett par nyheter att dela med mig av. Och det har att göra med Patreon framförallt. För det är nämligen så här att när det här avsnittet släpps, då har jag liksom fått ihop 11 stycken avsnitt. Det vill säga Kickstarter-kampanjen är i mål. Det var det ju redan i våras. Ni som minns så samlade jag in pengar för att återstarta Stjärnkrigspodden från er. Och det lyckades ju. 10 avsnitt plus ett extra avsnitt nu. Det som du lyssnar på nu är det 12:e. avsnittet, och då är ju det är ju svaret på frågan, vill jag fortsätta med Stjärnkrigspodden? Såklart vill jag göra det, men jag behöver fortfarande hjälp med att kunna göra det. Men, och jag kommer till det snart, men i och med att vi ska försöka få till en ny batch av avsnitten nu, så vill jag ha nya lyssnarfrågor, för det var en del av Kickstarter-kampanjen att man kunde få sin fråga ställd i podden, och det har man kunnat få nu 11 gånger och det, några gånger till. Lisa kommer få frågorna i slutet av det här avsnittet, men nu vill jag ha nya lyssnarfrågor, och om man då vill få sin fråga ställd i kommande avsnitt av Stjärnkrigspodden, då gör man det via Patreon. För nu är det nämligen så här att det finns en ny tier på Patreon. Den kostar $5 per avsnitt, och då ställs din fråga till gästerna i 10 avsnitt framöver, med start från när jag har fått ihop 5. För det är så här är det också, det finns bara 5 stycken lyssnarfrågplatser. Ni går till patreon.com/stjärnkrigspodden och så väljer ni tier lyssnarfråga, och så tar vi det därifrån. Men sen är det också så att det, Patreon-sidan har också uppdaterats lite. För som ni känner till så väljer man ju en summa att stötta med. Tidigare har det varit helt valfritt. Nu är det nästan helt valfritt. Utan nu så stöttar ni på olika nivåer, olika tiers. Vi har en Padawan-nivå på $3. Vi har en Knight-nivå på $5. Vi har en masternivå på $10 och så har vi The Chosen One på $25 per avsnitt alltså. Där kan man kan gå in och så kan man botanisera lite vilken tier man vill välja. Men är det så att du vill ha lyssnarfråga tiern, så rekommenderar jag att inte vänta för länge, för det finns bara 5 lyssnarfrågor. Så sätt igång med det där. Det kan vara en ny fråga, men man kan också välja om man vill behålla en av de som redan finns, om man tycker att de är bra. Så på patreon.com/stjärnkrigspodden, där väljer du en summa nästan helt själv att stötta per avsnitt. Jätte tack till er som redan gör det. Om jag har förstått allting rätt, så ni som signar upp på Patreon innan den här förändringen, kommer det nog vara som vanligt för. Och är det så att man vill välja stöttsumma helt själv, då är det ju Swish. Då får man också välja hur ofta man vill stötta. Och Swish-numret är ju i vanlig ordning 123-141-5199. Får jag be om en Patreon och Swish-flashmob nu? För det är dags för en ny batch Stjärnkrigspodden, och jag tycker ni ska vara med på det tåget. Här kommer en vignett så du kan gå in och bli Patreon och swisha nu. Nu står vi alltså inför att vi ska prata om lite Star Wars-humor eller Star Wars-parodier. Mm. Det känns som ett ypperligt läge att lära sig vad som kännetecknar just en parodi.
Verkligen.
Mm. Och då, du blir lite gissning så här. Parodi, gissa om det ordet kommer från grekiskan.
Ja.
Ja, gissa om det är ett sammansatt ord av två olika grekiska ord.
Ja.
Ja, det är
rätt. Parodi. Fan, åh så nära.
Men det var ju par.
Det. Jag sa para.
Ja, vad sa du
det
då?
Det sa jag också.
Para, vad betyder para då?
Pengar. Eller... Eller ja, humor.
Mm.
Eller satir. Nej, satir är också. Det låter också...
Jag hörde klart att du sa att para betyder bredvid, va?
Ja, precis.
Ja, så är det. För para betyder bredvid. Känner man igen i parallell? Så, mm. Något som är bredvid. Paralympics.
Ja.
Gå bredvid. Original Olympics.
Okej, jag tänkte att du pratade om led... Att de har ofta en, någon person som leder bredvid. Så här, ja, precis.
Just, ja, men det, ja, så är det säkert också.
Kommer nog därifrån.
para och sen ode. Ode betyder dikt.
Just det.
Ode to joy.
Precis.
Det finns något som heter. Men det är alltså en dikt eller påhitt, något påhittat, ett verk som löper bredvid. Och det som det löper bredvid är ju då...
Originalet.
Originalverket. Mm. Parodin är ju riktad mot ett... kulturverk, alltså specifikt kulturverk i sig och väl det som kännetecknade från från annan typ av liksom humoristiska, det finns något som heter travesti till exempel, och det är väl det är liksom lite bredare sådär. Sen finns det ju kommer inte på vad det heter, men det som Povel Ramel ofta håller på med, pastisch. Liksom. Men han är ofta så här att han anammar en musikstil. Så The Gräsänkling Blues är liksom väldigt, den är liksom överdrivet bluesig.
Ja.
Liksom, trots att han inte har...
Väldigt självmedveten blues.
Ja,
kan man kalla
precis.
Det.
Ja. Precis. Ja. Ja, men det där kan man också grotta ner sig såklart. Men just parodi känns som ett viktigt ord att lära sig, för att jag tänker en av de första Star Wars-parodierna, det första som jag kommer att tänka på och som jag tror många av er kommer att tänka på är ju Spaceballs. Det känns som att vi ska börja där, va?
Ja, det känns givet.
Och vad är Spaceballs då? Jo, det våras för rymden.
Ja, jag kommer inte ihåg att den hette det på svenska förrän jag skulle söka upp den inför detta liksom, och se den igen. Det är... Pan härligt ändå. När svenska titlar alltid heter det våras för någonting liksom.
Ja,
för att det är ett uttryck som aldrig används någon annanstans.
Nej, det är faktiskt inte det. Det är, och det här är alltså en lång film från 1987, skriven och regisserad av Mel Brooks.
Är att förväxla med Mel Gibson, som jag gärna brukar göra.
Ja.
Mm, två olika personer.
Ja, just det. För dig
jag har väldigt
Mel
olika kvalitet av film.
Ja, men vad är nu... Mel Brooks är ju en väldigt... till åren kommer han nästan 90. Jag tror han är 90, över 90 eller någonting.
Ja, måste vara ganska...
Gjort mycket, mycket film, i synnerhet parodier och humorfilm. För att han... Det är en hel svit. Det våras för... sviten, och det är bara i Sverige som man har bestämt att alla Mel Brooks filmer ska heta det
heta något
för,
kopplat liksom.
Mm, det våras för sheriffen och det våras för Hitler.
Hitler, ja. För mig så är alla som har ett engelskt namn och ett svenskt namn två olika filmer. Tills jag liksom råkar se eller börja titta på någon som jag tror att jag aldrig har sett för, och sen bara, ah, nej, det här är bara svenska titeln på det, eller engelska titeln på det.
Ja, 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 ja. Men Spaceballs, eller det våras för rymden, den... är ju... Ja, men den känns som Star Wars-parodiernas Star Wars-parodi.
Jag tycker att det känns som en Star Wars-parodi gjord av fans för fans lite. Alltså så här,
okay, ja.
Den tycker jag ändå har en bra koppling till film. Alltså...
Mm. Den känns ju väldigt ren. Jag tror många som lyssnar har sett den här filmen. Den kom ju 1987, det vill säga 4 år efter Return of the Jedi. Så att det kommer i en väldigt isolerad Star Wars-tid. Det finns inte så mycket Star Wars-content ute. Så det är väldigt tydligt vad man ska göra, vilka karaktärer man ska välja att parodera. Men om vi liksom bara sätter det här någonstans. Det är Mel Brooks är regissör och han spelar också... i filmen själv. Det brukar han göra. Han spelar President Screw.
Mm. Som är fantastisk ja. Karaktär.
Ja, men som då ska vara som kejsaren. Liksom. Och han spelar också Yogurt.
Jaså, ja just det.
Det kommer till. men sen har vi också lite andra sådär. Om vi tar någonting om... Jag tänker då att när vi går igenom här parodier att vi liksom säger någonting om handlingen och liksom de humoristiska greppen och lite teman och troper. Men handlingen i Spaceballs, den är ju inte samma som i Star Wars-filmerna.
Nej.
Utan här är själva plotten då att Spaceball är ju en planet som... Alltså så att, som då är rymdimperiet.
Mm.
Liksom de alla invånarna på samma planet är med i rymdimperiet då. Och de heter Spaceballs.
Och de flesta är släkt med varandra, får man också reda på.
Ja.
Alla heter asshole i efternamn.
Ja, just det. Ja, just det. Precis. Hela besättningen på liksom Spaceball One,
ja.
Som då är motsvarigheten till Star Destroyern. Liksom.
Ja.
Som gör entré i början av filmen som ett oändligt långt...
Det är mitt favoritskämt i typ hela filmen, måste jag säga.
Att skeppet aldrig tar
slut. Att skeppet bara är jättelångt. Det är exakt den nivån, tramsighet och liksom att de har den här allvarliga tonen samtidigt som ett väldigt tramsigt skämt händer. Det tycker jag är en bra parodi liksom.
Mm, just det. Och visst har de en dekal på baksidan. Jag kommer inte ihåg för att det här det finns det är nämligen inte den enda parodin som använder det här greppet att de har dekaler på baksidan. Antingen så står det We break for no one eller så står det någon president, vilken president de stöttar. Jag tror det står typ Bush eller någonting.
För att den kommer ja, det gör det. Precis. Ja. Det står Roe.
Ja, och sen vicekandidaten är det väl.
Ja,
för det är George Bush den äldre som blir president vid den här tiden. Men de här spaceball, eller rymdballarna är det ju, den svenska översättningen. Deras problem, eller anledningen till att de är onda är för att de försöker stjäla all luft från planeten Druidia, som då är motsvarigheten till Alderaan. Och då, deras ondsinta plan är att stjäla allt syre. Och det är det som Mel Brooks karaktär gör då, att han har... så här, burkar med syre undangömt i en, för allt syre håller på att ta slut på Spaceball.
En väldigt tydlig, alltså det tycker jag också att så här, en parodi ska ju då vara parodi på gärna verket i huvudsak, men det får ju gärna sticka in lite små alltså så här, satiriska toner om så här, ja, att det handlar om vattnet på jorden och de har lite andra filmer som så här, får några just sekunders det. Tid och sådär, att det ändå är tydligt att det här sätts i inte bara den tiden som Star Wars utspelar sig, utan också i tiden då 87 liksom, när det sker. Att de har med bara den här bumpersticken med president. Alltså så här, att det är ändå så här kopplat till riktiga världen på flera sätt.
Ja,
tycker
precis.
Jag också är viktigt för en parodi att den sätts i, ett, i en världslig kontext också.
Ja. Just det. För, ja, men precis. Och det ser man ju också i det här att den har ju... Men som du säger, satiriska drag. Jag minns inte repliken exakt, men presidenten där, Mel Brooks president, säger någon mening, typ så här, jag vet inte hur man gör det här, I'm a president. Alltså, är väldigt, han säger något dumt och sen så, hur ska jag kunna veta det? Jag är ju en president.
Precis.
Men just det, för precis som, det kan ju också ha, det är ju också en parodisk, att det ingår i genren lite. För att Star Wars ansågs ju också vara satirisk ju. Alltså en totalitär stat som anfaller liksom en underlägsen rebellstyrka som har sin bas i djungeln. Det är väldigt tydlig Vietnam, USA-Vietnam koppling där ju. Men precis, för det är inte bara Star Wars som är med i Spaceball som får lite några glimpses.
Nej.
Vilka har du identifierat där då? Av de andra?
Jag vet att Planet of the Apes är med där. Just i slutet. Med Frihetsgudinnan. Och vad var det mer? Det var något annat jag tänkte på som också var mot slutet.
Mm, du kanske tänker på Alien.
Ja, precis, ja. Ja, ah, gud. Men vadå, vänta. Ja, det är ju Alien, men också The Thing, väl?
Jag har inte, vad är The Thing? Jag har inte sett...
The Thing är ju när den kommer ur magen på honom.
Är det The Thing? Jag tror det var Alien, men den ser ut som Alien.
Ja, alltså, precis. Det gör den ju... Vänta,
nu blir... Jag behöver din hjälp, för jag är ju ett väldigt klassiskt Star Wars-fan i att jag inte har sett någon annan science fiction.
Okej, okej. Okay. Men för The Thing är ju lite av en favoritfilm, måste jag säga. Ja. Och där är det ju, de sitter ju i den här kafeterian. För att skådisen där säger också not again efter det händer. Och just då kommer jag på att det ska jag söka upp. För att jag kände inte igen, jag är ju otroligt dålig på ansikten, så jag har aldrig känt igen en skådis någonsin. Men då var jag så här, undrar om det är samma skådis, för det är ju jätteroligt i sådana fall. Ah. Men det glömde jag söka upp faktiskt.
Okej, okay.
Det får vi kanske...
Du får bara låta det flyta ut i rymden.
Precis, så får folk som lyssnar komma in och rätta och skriva mer korrekt hur det var.
Ja, så gör vi ibland att vi låter just float away with the rest of the garbage. En replik från Empire.
Ja, det hörde jag.
Var har vi någonstans? Vi är på Spaceballs. Precis då. Så här har vi ju ett kännetecken här, att vi har Spaceballs handling är inte samma handling som Star Wars. Det är en annan plott.
Mm.
Liksom. De onda är de är ju väldigt onda, för de försöker stjäla allt syre, men hotet känns inte så hotfullt.
Nej, det är inte en stor organisation på det sättet att de har galaxherravälde liksom, utan det är
det är sant.
Alla är samlade på typ samma skepp och är så tjuriga. Och bara, vi vill verkligen bara ha exakt eran luft liksom.
Ja, precis. Det verkar bara finnas två planeter i hela universum också. En med luft och en utan.
Ja.
Så man vet inte vad man ska göra när luften på Druidia tar slut.
Precis. Borde det inte finnas år? Också en till planet, alltså sandplaneten som de är på?
Ja, just det. Jo, just det. Calm the Desert-planeten.
Ja, exakt.
Klassiskt.
Där yoghurt bor också.
Ja, just det. Där bor yoghurt. Ja, helt rätt. Helt rätt. Jag blev helt carried away av något.
Väldigt få planeter jämförs med...
Med Star Wars, ja. Oh ja. Men och det som händer då är ju att för att kunna stjäla allt syre så kidnappar Spaceballs prinsessan från Druidia, alltså prinsessan Leia, hon heter Vespa i den här, och använder henne då som som lösensumma är ni får prinsessan, vi får all ert syre liksom. Här har vi, men det går ju såklart på röven, för att kungen av Druidia anlitar Lone Star, som då är både Luke Skywalker och Han Solo i samma karaktär.
Ja, ett bra val tycker jag.
Tycker du det?
Ja. Annars så känns ju Han Solo lite som en så här, bara, varför har vi gått till den här? Alltså så här, han är ganska bra på köra bil och så, men han känns som en, han får en större roll i och med att du slår ihop två stora roller, så blir det liksom, han är en tydligare protagonist då tycker jag.
Ja, just det. Ja, och det kanske också är för att handlingen är mycket mindre. Det finns ingen direkt parallell story som han skulle kunna. Den här filmen är väl också antagligen gjord med tanke på att det ska bli en film.
Mm.
För Han Solo i Star Wars-trilogin får ju liksom mer en egen story i uppföljaren. Empire Strikes Back, så sticker ju, är ju han liksom mer... Ja, då får han lite mer att göra.
Precis.
Så att säga. Men det säger också någonting, och jag vet inte om det är medvetet från Mel Brooks sida eller inte, men att i den första Star Wars-filmen så är ju hjälten är ju väldigt inte overpowered, men det får man ändå säga om Luke, att han, visst han har kraften, men sen det här att han är också en sån fruktansvärt duktig pilot, så duktig att han får bli liksom kommendör direkt så här, efter han har varit där i en kvart och lyckats spränga dödsstjärnan.
Ja, men det är lite sådana saker som man små irriterar sig på ibland. När det är någon som har för mycket. Mm. Att det känns som en liten, ett billigt sätt att skapa en huvudkaraktär. Bara att den är bara bra på allt. Liksom. Mm, sen så är det ju lite det de gör i den här. Då, men,
ja, jo, men precis. Men det kanske var det som krävdes. Liksom. Men är nyfiken på det. Om det var så i manusprocessen. Att du kände att, amen, kanske de, att de försökte kanske från början skriva in både en Han Solo-karaktär och en Luke Skywalker-karaktär. Men att man, de kanske upptäckte att fast då skulle en av dem inte få någonting att göra.
Nej.
Kanske inte skulle funka i
det
filmen.
Kanske är så i riktiga Star Wars också. Att så här, egentligen så en av dem alltid... Alltså att så här, de växlar mellan vem det är, men båda har aldrig någonting att göra samtidigt, nästan.
Nej, just det. Jag vet inte om jag minns rätt eller fel här, men jag tror att i de första draftsen av Star Wars, original Star Wars, så var ju Han Solo någon alien på något sätt.
Mm-hmm.
Han skulle inte vara en liksom, mänsklig karaktär.
Men då blev han inte tillräckligt snygg, kanske?
Mm, vi antar att det var så.
Mm.
Men okej. Okay, vad har vi mer i Spaceballs då? Jo, men vi har väl en cast då. Vi har Rick Moranis som spelar skurken Dark Helmet.
Ja. Som gör ett otroligt bra jobb som det. Yeah.
Han är ju med Ghostbusters och Älsklingar krympte barnen. Så ja. Han känns som en sån komisk skådespelare i tiden.
Mm, verkligen. Han glömdes, eller han, man har ingen koll på honom liksom efter den tiden, men då var han...
Nej, jag läste att hans fru blev sjuk, kanske till och med dog i början av 90-talet, och så att han tog ett step back från
ja, men det skulle förklara lite.
Mm.
Faktiskt.
För att han, och här kommer vi också in på, i och med Dark Helmet, på en väldigt tydlig, ett humoristiskt tema och en trop som vi kan se i flera Star Wars-parodier, det är att vi har en kort Darth Vader.
Ja, oh, det gillar de. Men det är väl för att han är nästan komiskt lång i de andra filmerna. Att det känns ju som att han har på sig några sorts liksom, platåskor.
Mm.
För att Anakin är inte så lång.
Jo, det är han. Men det är ju för att han är castad i efterhand. Liksom.
Ah.
Men sen är ju Vader-dräkten är ju nog liksom, gör honom lite längre än vad han...
Hjälmen hjälper ju, om vi säger
det,
så.
Ja, det gör den ju, absolut. Men det hjälper inte Dark Helmet.
Nej.
Alltså nästan ännu kortare ut i den.
Men det hjälper när han körs in i delar av skeppet. Så,
ja, just
så
det.
Tur att du hade hjälm.
Precis. Under då Ludicrous Speed, som
precis.
Då är hyperspace.
Det är väl det mest vetenskapliga de blir i parodin när de säger att oh no, you passed them, you went straight into flannel, eller något sånt där. Alltså att de åker in i en dimension där allt är flanell bara.
Ja, just det. Ja, men här är då det är väl en annan trop att man skojar om liksom om Star Wars, det är väl, ja det gör ju hela filmen, men man har ju inte... De har ju Lightspeed eller Hyperspeed, jag kommer inte ihåg vad det heter.
Mm.
Men den här stjärnkryssaren då, Spaceball One, har ju då olika hastigheter. Och de jagar ju då Lone Star och hans muntra gäng. Och Dark Helmet vill ju verkligen inte att de ska komma undan, så han bådar dem att gå in i Ludicrous Speed, som är tokgalen.
Så himla snabbt.
Ja, så himla snabbt. Ja. Och folk måste spänna fast sig och han flyger och hänger. Han ser ju ut som Ewoken i Return of the Jedi som snor en speederbike ju. Han bara hänger i handtagen liksom.
Ja.
Sen när de då bromsar så.
Men det är också
tjongar han in i.
Ja, en populär trop är att ha att den som bestämmer mest är den som kan minst liksom.
Just det.
Att det är väldigt populärt. Bara för att skapa tokiga situationer. Fast så här, det logiska är att du måste ha några människor som vet att Ludicrous Speed är alldeles för snabbt typ, eller något sånt där. Och några måste vara de som säger så, nej det är för snabbt. Men att ultimatum ska det vara liksom den in charge som ska vara den dummaste och tokigaste personen som säger nej, gör det för att jag säger det liksom. Och det är en väldigt lätt
just det.
Ja, men en lätt ursäkt att få göra väldigt humoristiska saker för att säga att han visste inte hur snabbt det skulle vara. Men han har bara tillräckligt med makt för att säga gör det ändå. Och så uppstår det liksom dumma situationer.
Ja, precis. Alltså, Dark Helmet är ju den... ja, men nästan definitionen av att dra ner byxorna på makten.
Mm.
Och att vända en film, en karaktär helt upp och ner. Alltså för det första då att han är kort och inte lång. Att man bara byter proportioner, ja, på honom. Och det här att, för Darth Vader är ju en liksom strateg och en krigare och en ondsint, visserligen lite impulsiv, men väldigt här driven av the dark side och är liksom inte, ger order, och en military man.
Mm.
Liksom. Medan Dark Helmet då är, men som du sa, liksom dum.
Ja.
Så det är också någonting med att man har bytt storlek på, även man har bytt hjärna på, gett honom en tvärtom hjärna. Om man gett honom en tvärtom storlek.
Han gör de sämsta strategiska valen hela vägen och
precis.
Mycket stolthet liksom som fuckar honom på ett eller annat sätt. Alltså, nej, jag behöver inget bälte och
nej, men precis. Och det är väl och det får vi säga är väl ett klassiskt humoristiskt grepp att bara byta storlek eller byta, göra någonting tvärtom.
Mm.
Sådär. Och just när vi sitter då med bilden av Darth Vader som liksom den ondaste av de onda barnamördaren Darth Vader, men som då sen liksom har glasögon dessutom innanför hjälmen. Och det är väl också en sån här grej att som är också lite kul, för i original Star Wars-trilogin, som då var den enda folk hade sett när Spaceballs kom, så fick man ju inte se Darth Vaders ansikte förrän i liksom slutet av liksom Return of the Jedi.
Mm.
Men i Spaceballs så är liksom, ja, men typ
30 det är hans presentation
efter, ja, det är
liksom
det första som händer, att han kommer in och dör upp hjärnan och säger I can't breathe in this thing liksom.
Ja, men det tycker jag sätter tonen väldigt mycket för det, att det blir mänskligt direkt liksom, och det är inga mystiska karaktärer på samma sätt, alltså det är ju lite mystik ändå i original Star, alltså så här, de första tre som är ganska viktig för att det inte ska kännas löjligt typ. Alltså för så här, Star Wars skulle kunna kännas, ja, det har vi ju sett i resterande filmen sen då, att det kan kännas mycket löjligare bara av att så här, ja, men det är väldigt utomvärldsligt och det finns varelser som ser väldigt tokiga ut och så där, för att inte tala om The Holiday Special och såna där liksom, att så här, det går att göra det väldigt larvigt. Men när du lägger till en lagom mängd mystik och liksom, ja, men typ barnamord och sådana liksom grövre toner i det, så håller du det på en seriös nivå. Men att när de tar bort de sakerna, bara av att de tar bort det mystiska i det, så blir det ganska larvigt direkt.
Just det, det är ingenting som balanserar.
Nej, precis. Liksom. Nej. Och då behöver de inte, alltså de överdriver ju mycket saker, men de behöver inte överdriva så mycket för att det ska kännas...
Nej, precis.
Tokigt liksom.
Nej, precis. För det verkar som att Dark Helmet, vi får inte veta så mycket om hans backstory, men jag vet inte alls varför han är så högt upp i command som han är. Man har ingen aning om vad han har gjort.
Man vet
tidigare
att han har The Force.
Ja, det är Schwartz.
Schwartz menar jag.
Men det är att han har den här ringen. Men den måste man ju ha.
Måste, för att grejen är...
Nej, yoghurt säger ju det.
Ja.
Jag hittar ringen i ett flingpaket, du behöver inte alls den.
Nej,
The
precis.
Schwartz finns inom dig. Nej, det har du rätt i. Det har de, precis.
Så han måste ju ha någon sorts liksom, kraft. Men det är ju roligt om det är hans enda liksom, positiva egenskap. Att,
Ja, han demonstrerar ju, ja precis, för han demonstrerar ju sin makt på en av de
assholes. Besättningen.
Ja, precis.
Roligt återkommande skämt också. Där har de ju det populära tropen liksom återkomma till samma skämt flera gånger.
Det är mycket callbacks. Samma film. Är det,
ja, precis. Och det är väl den mest nästan klassiska tropen att så här, men nu har vi etablerat ett skämt, nu kan vi snabbt skapa ett skratt för vi har redan etablerat var det kommer ifrån. Så här, när alla i besättningen så håller för skrevet, just liksom, just då vet jag att just det var från det där i början när liksom, han brände skrevet på någon stackars... asshole.
Ja, så. Just det. Och just den scenen är också ett exempel på att man ser de här specialeffekterna. Ser man ju direkt där att okej, det här är inte riktigt samma nivå som i Star Wars-filmerna, för att specialeffekterna ser pajigare ut Jag har faktiskt inte koll på budgeten för Spaceballs, men jag kan tänka mig att det ligger som ett estetiskt val, att det ska se lite tramsigare ut än i originalfilmerna.
Jag håller med om det. För att jag tycker att, alltså, the scenery, eller vad säger man, ja, men hur de har byggt upp miljöerna och sådär, är ändå ganska så påkostat. Alltså det verkar som att de ändå har haft en hyfsad budget att jobba med där liksom.
Ja.
Och det ser så här väldigt typiskt sci-fi lokaligt ut. Men,
Jo, precis. Jo, men ser det inte lite pajigare ut? Alltså inte bara specialeffekt, men också dekoren och sådär. Ser lite plastigare ut, lite mer kuliss.
Ja, lite, men jag tycker att de är ganska...
Dåligt, nej, jag ska fundera på om det är dåligt.
Alltså jag typ jämför Jabba the Hutt med Pizza the Hutt som ju är med i den här. Och där är ju Pizza the Hutt, där är det ju någon som står och häller pastasås över honom, eller pizzasås över honom hela tiden typ. Att, och där känner jag nästan att den kostymen är typ snyggare än Jabba the Hutt. Alltså Jabba the Hutt är så tydligt liksom bara en gummi dräkt tycker jag de förstår så här, men där ser det ändå, det ser ut som äcklig pizza. Och jag tror att det är kanske för att de har använt riktig pizzasås i och för sig. Men,
men det har de säkert gjort. Det är en väldigt bra karaktär. Och den säger också, nu är det många dörrar öppna i mitt huvud i alla fall. Men innan jag säger något om Pizza the Hutt, jag ska säga det snart. Så vill jag bara säga om specialeffekterna. Jag kollade upp vem som hade gjort dem. För jag blev lite nyfiken så här. Är det bara att de har kassa visual effects gäng? Men det har de faktiskt inte. De har John Dykstra. Och John Dykstra var faktiskt han som gjorde specialeffekter till den första Star Wars-filmen. Han startade ett eget företag, alltså för ILM då. Men sen så fick han sparken av George Lucas, och så startade han ett eget visual effects-företag som heter Apogee Incorporation. Så det är han som har gjort det. Så att det är ingen
novis
där. Liksom.
Nej, han visste, han visste vad han höll på med.
Kanske ville ha lite hämnd också. Ja. Jag vet inte. Men Pizza the Hutt tycker jag också ett exempel på hur man döper karaktärer i Mel Brooks film.
Och kärleken till ordvitsar när det kommer till parodier. För att det är verkligen en tacksam grej. För det kan vara så här, och speciellt när det kommer till sci-fi, för att där har folk ofta larviga namn som man hör så här, det här låter precis som någonting annat som de bara, vi döper den till det här liksom.
Ja.
Så det är väldigt lätt att skämta om.
Typ. Ja men precis, vi har Pizza the Hutt istället för Jabba the Hutt, vi har Yogurt istället för Yoda, och Dark Helmet istället för Darth Vader, men det är väl något med Dark i alla fall.
Ja, men jag undrar var Vespa kommer ifrån, varför den heter prinsessan Vespa? För jag tänker, Leia är väl inte namnet på någon...
Moped.
Nej, vad jag vet. Sen kan inte jag så mycket om mopeder, men...
Nej, det vet jag inte heller. Och Lone Star...
Lone Star är nästan ett bättre namn än Han Solo. Alltså, det är ett väldigt, väldigt coolt protagonistnamn.
Men det är väldigt skriffigt också ju.
Det är det.
Och sen har vi Barf.
Barf, ja, just det.
Som han bara heter Spy på svenska.
Men jag tycker det är väldigt fint i slutet att alltså, Barf, what's your full name? Bartholomew. Yeah. Det är väldigt roligt att heta det.
Ja,
men kallas för Barf.
Och han är då en mog. Blandning mellan man
säger
och
han,
dog.
Säger han mag?
Mag.
Alltså M-A-W-G. Jag tror att han är en dog och en människa. Att han säger det kanske. För, att
mag.
För jag försökte höra vad han sa. Om han sa mag eller mag. I'm a mag.
Mag.
Men,
jag tror att han säger mog bara. Alltså, I'm my own best friend.
Ja.
Det är väldigt ja, visst. Spelas av John Candy.
Ja.
Som också spelar... han som Kevins mamma lyfter med ensam hemma. Han som har en sånt polska...
Jaha, oj, 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 oj.
Sitter bak i en lastbil och... Ja. Okej, nu har vi pratat väldigt länge om Spaceballs. Vi ska snart gå vidare. Men jag vill bara droppa lite fler humoristiska teman. George Lucas är rik. Det är också en sån
just
där.
Det, och hur mycket merch. Kapitalismen grejer. Ja, men det är också så här, kopplade till det världsliga och inte bara till filmen. Det tycker jag är...
Precis, för därför, det är ju när Lone Star träffar Yogurt i liksom då Motsvarande scenen från när Luke tränar med Yoda på Dagobah. Och jag tror att Yogurt säger någonting om vad är hemligheten med The Schwartz, och det är liksom merchandise. Mm. Och så visar han bara upp leksaker och produkter. Och det återkommer också i filmen att presidenten i sängen,
hans lakan,
Spaceballs,
ja.
The Sheet, the sheet liksom, och,
På flera ställen så kan man se det. Och det är också att de är liksom medvetna om att de är i en film.
Ja,
under parodin. Också en klassisk parodigrej att göra. Liksom, men att de så här, håller på att spola tillbaka i filmen för att se vart de befinner sig och sådär. Liksom. Men så det är ju jätteroligt att de är redan medvetna om att, alltså att de redan säljer merch för en film som de är i själva. Så.
Ja. Ja, visst. Apropå det... Ska vi gå vidare till den nästa stora Star Wars-parodin? Eller vill du säga något mer om Spaceballs?
Bara att jag tycker väldigt mycket om den. Jag tycker att den är jättebra. Och jag tycker om, vad heter han? Bill Pullman?
Pullman.
Ja, väldigt konstig namn. Precis. Mm. Jag tycker att han är otroligt charmig. Och jag gillar att det blir en helt... Ja, men att det är en helt egen story. Och att man kan uppskatta den som en egen... film typ lite. Jag tycker den är...
Ja, jag vill också göra en shout-out. Eller shout-out, de kommer inte att höra det här.
Till Bill Pullman, vart
den
är.
Men, vi har ju faktiskt en stand-up-komiker i casten ju. Joan Rivers.
Ja, som spelar
Dot.
Dot, som jag också tycker är en jättebra karaktär.
Mm. Jag älskar C-3PO, att de... fast som prinsessan Vespas typ... Ja, men inte påkläderska, men...
Ja, men ish. Den som håller koll på hennes Virgin Alarm.
Manager. Mm. Ja, men... Ja, precis. Jag visste hon har Virgin Alarm.
Ja. Manager of oskuld.
Ja. Men då, apropå meta-humor. Nu hoppar vi fram till år 2007 och Family Guy. Mm. Blue Harvest.
Ja.
Family Guy är väl många... familjära med, familiar with.
Ja.
Gud, kan inte något språk
man
längre.
Har ju sett på sexan i sina dagar.
Ja, precis. Precis. Alla lyssnare tänker, vadå, Return of the Jedi? Nej, alltså tv-kanalen.
tv-kanalen sexan.
Ja.
R.I.P. in peace.
Ja, som då, och Family Guy då, som också distribueras av 20th Century Fox, som också distribuerar Star Wars.
Mm.
Och det är väl därför de får... göra en Star Wars-parallell. Och de har gjort en hel trilogi, Blue Harvest, som då är A New Hope, Something Something Dark Side, som är Empire Strikes Back, och It's a Trap, som är Return of the Jedi, kommer 2007, 2010 och 2011. Och här har vi ju handlingen, är ju den är ju samma. Som
ja,
Star Wars-filmerna.
Och det är väl för att här har de, alltså att upplägget är Peter sitter och återberättar filmerna egentligen.
Mm.
Och sen är det bara att han sätter in sin familj som karaktärerna. Liksom.
Mm. Yep.
Det är nästan mer skämt alla Family Guy än Star Wars tycker jag ofta. Att det är så här, skämtet att ingen gillar Meg. Och skämtet att Peter är misogynistisk. Det är alltid, det är fler gånger som man reagerar på typiskt Family Guy-skämt, någon som pruttar eller något sånt där, än att det är någonting jättekopplat till Star Wars, tycker jag.
Mm. Nej, men precis. Humorn vilar ju mer på att alla, de flesta har sett Star Wars-filmerna. Många av skämten går ju direkt på liksom att man kan repliker.
Verkligen.
Utantill. Jag tänker till exempel på Dax replik från Empire Strikes Back. När han och Luke ska sätta sig in sin snowspeeder och de frågar hur är läget, och Dax säger I feel like I'm can take the whole empire myself. Och i family-versionen så säger det, oh, because that would be awesome. Guys, Dax says he's got this one. Och så är det en väldigt rolig scen, han bara flyger iväg i sin lilla snowspeeder
upp
till hela imperieflottan och säger get ready to suck some dick, och sen pew, med ett skott sådär. Det är väldigt roligt.
Jag tänkte också på hur hur liksom små skämt de har ibland, för att det var en scen jag reagerade på som är när de när han Solo skär upp den här tontonen liksom för att ge värme och där också ta någon sån otroligt lång konstpaus. Yeah. Så jag var så här, jag kommer inte ihåg att det här är sån, alltså att det är en jättetydlig grej att han andas så mycket i originalet. Så jag var tvungen att gå tillbaka igen till originalet och kolla så här och så bara, ja, det, alltså han andas ju, men det är inte så här. Alltså,
det är
de har
ett
verkligen,
stort andetag. Ja,
ja. Ja, det är ett andetag. De har gjort det till en sån stor, ett så alltså, långt skämt. Så, här, så att jag blev nästan så här. Alltså, för att jag tycker ibland så är de för breda och ibland så är de för nitpickiga. Liksom, att så här, det är roligt att han andas en extra gång. Man bara, ja.
Men, ja, alltså som ett invitit Star Wars-fan så tyckte jag det var så superroligt. När alltså, det var, för att det är verkligen sån. Ja, det är verkligen en så lång...
Okej, okay, alltså... men det kanske är mer för om man är riktigt inbiten. För att för mig, jag har inte sett tillräckligt mycket på det kanske för att...
Nej, men det är verkligen för någon som har sett den många gånger,
ja,
tror jag.
För om man har sett den bara två eller tre gånger, som jag vet inte hur många gånger jag har sett. Men jag kommer inte ihåg det som att det var liksom... en speciell replik. Nej, även om jag kan höra när jag lyssnar på det specifikt så här, bara, ah, jo, men det är ett extra andetag där som är lite roligt just val kanske. Men.
Och det, men sen är det också det är också fyllt med skämt för Family Guy fans. Jag tänker på i samma del, alltså Something Something Dark Side Empire Strikes Back, så har vi ju under liksom striden om Hoth, så har vi en av The Imperial Walkers som blir fällda av en snowspeeder, precis som de gör i filmen. Men att den då sätter sig och får ont i knät.
Ja, just det,
precis
det.
Som Peter gör. Han ramlar på trottoaren. Ja, ja, precis, precis.
Och att de har med alltså, karaktärer som inte bara är the main cast, utan lite såna här roliga, ja, men typ att Boba Fett spelas väl av The Robot, eller inte Robot ja, Chicken, men the vad heter
Evil
han?
Chicken,
the Evil Chicken.
Ja, men som Peter alltid slåss mot. Alltså,
precis,
Peter
precis.
Ja. Och det är till och med en som kommenterar det. Look, the Evil Chicken is Boba Fett.
Ja,
alltså, det,
precis.
Jag kommer inte ihåg vilken scen, men det görs ju. Jo, men för här har vi ju alltid att det är liksom lite lika delar Family Guy comedy och Star Wars comedy. En annan sån grej är att Joe alltid får spela någon som inte kan gå.
Just det.
Eller jag, förutom i Blue Harvest då, för där spelar han Lukes gamla kompis Biggs Darklighter. Som i A New Hope-filmen har fungerande ben. Men den här gången så får han bara göra mackor till piloterna när de kommer tillbaka.
Nej,
från dödsstjärnan. Och i Something Something Dark Side så spelar han en probe droid.
Ja, alltså, så taskigt.
Ja, för att benen är liksom lite krokiga. Alltså det är ju väldigt mycket så här. Ja. Och i It's a Trap så spelar han ju Jabba the Hutt.
Ja.
Någon som inte går alltså.
Men det är väl det som är min kritik mot det här, att jag tycker det är för mycket Family Guy. Och det är ju rimligt att det är det. Men det är det jag tycker gör det inte lika roligt, att det känns inte lika världsligt kopplat.
Nej.
Och inte lika tramsigt roligt på det sättet som man vill se Star Wars tramsigt roligt. Utan, jag tror att det är helt sant som du säger, att så här, det är lika delar Family Guy och lika delar Star Wars, och det är det jag tycker är synd, för jag hade ju alltså föredragit bara Star Wars då, att de hade haft lite mer fokus på vad som faktiskt gör karaktärerna i Star Wars roliga, inte att så här,
nej just det, för nu är det ju mycket det som gör Family Guy karaktärerna att Obi-Wan är pedofil.
Ja, precis.
Exempel,
det var exakt det jag tänkte på. Att det känns så här, inte så kopplat till Star Wars eller hur man uppfattar den karaktären. Liksom. Det är inte så att man uppfattar Obi-Wan som lite... Eller, som lite pedofil. Men eftersom de hade den karaktären som i deras universum är det så...
Ja, men precis. Det känns mer som att de har lagt sitt persongalleri på Star Wars och bara liksom... pusslat in. Och sen är det ju en rolig vinkel. Alltså så, men där är ju till exempel i Blue Harvest så är det, de gör ju hela den från Dirty Dancing till exempel. Att han sjunger, ja, precis.
Väldigt. Ja.
Men sen, det kommer ju vad ska man säga, men där är ju vissa scener som är liksom små roliga, typ när Obi-Wan dyker upp för Luke, han ligger helt utslagen på Hoth. Ja. Och han säger bara, Luke, pull your pants down. Ja. Och sen bara, Ben, nej, det var inget. Alltså, där finns ju sådana små korta liksom. Men,
man har lite mer tryckt in sitt universum i Star Wars än vad man precis har tagit fram det roligaste med Star Wars typ. Mm, mm. Även om man som, alltså, i vissa fall verkligen har varit så, det här gör dem konstigt. Eller,
Ja. Ett annat sådär grepp som jag känner igen både från Spaceballs och här i Family Guy är ju att man hela tiden skojar om att det är, man tänker sig att det utspelar sig i framtiden. Mm. Blue Harvest börjar med så här, a long time ago but somehow in the future.
Ja.
Och i Spaceballs så är det också någon replik där de säger typ att det är något som inte funkar. Om det är den här teleporteringen kanske som President Screw gör, men det är så här, det funkar inte ens i framtiden, det är fortfarande
ja, precis, it's so broken in the future att... är det inte radan eller något sånt där som det är
I lost the beeps, I lost the sweeps
the creeps
jo men så att för det är också något som jag tycker var så här, fast Star Wars utspelar sig inte i framtiden.
Nej, men det är ju ett skämt för de som inte har tittat så mycket och är så bara, jag fattar inte. Är det ju framtiden eller inte? Alltså här, de som inte orkar kolla upp det, men bara något som har blivit populärt att skoja om. Så här, man fattar ju inte. Sådär. För att det är ju flera saker. Alltså i parodier så är det ju ganska mycket så här att de har, känns det som ofta att de har kollat på vad är det folk har reagerat mest på. Alltså vad har tagit upp mycket av folks tanketid för att det just är en det given referens att använda. Och då är det mycket så här, ja men många kopplar ihop framtiden, tillbaka tiden. Alltså här, det förvirrar folk eller folk tycker att Chewbacca låter roligt. Ja men då måste vi ha med det ljudet på något sätt eller så här.
Just det. Och han kan ju prata i Family Guy ju.
Som men det Brian. Första
han gör, ja precis, hunden Brian då.
Ja.
Men det första han gör är att han bara låter så fast han gurglar.
Ja, det är ganska liksom kul.
Ja, men jag tycker överlag att de är duktiga på att om man ska säga något om Star Wars humorn i Family Guy så tycker jag att jag uppskattar det väldigt mycket som Star Wars fan för att det går liksom på så här repliknivå,
ja.
Alltså det är liksom detaljnivå.
Men det är det jag kan känna, att vissa saker går över huvudet på mig i den kanske. Eller jag hoppas att det gör det, för annars tycker jag inte att det är så kul. Jag tycker att, för att jag kommer ihåg Star Wars-avsnitten av Family Guy från när jag var liten liksom. För det var ju när de kom då. Och då vet jag inte, alltså det var väl då man tyckte att det var väldigt roligt med Family Guy och det var kul. Mm. Såhär, och då tror jag inte, alltså, då tror jag absolut inte att jag tog alla referenser liksom.
Nej.
Men att jag kanske fortfarande inte riktigt gör det för att jag tycker inte att det är så kul. Jag tycker det är roligt att Peter och Lois, alltså Han Solo och att de har pinpointat det här med att han är så jävla elak mot henne hela tiden ja, bara. För att det är ju väldigt så här tydligt en 2007, ett 2007-grepp istället för 87. Mm. För att i 87 är det fortfarande det här charmiga med att men de kivas så mycket och sådär. Och han är så här en ungkarl fast på ett sexigt sätt liksom. Att så här, han borde skisa. Men i Family Guy så gör de det så här så 2007 tydligt att så här, va, han är ju bara taskig typ.
Just
liksom.
Det, han är bara misogyn.
Ja, Lone precis.
Lone Star var ju aldrig misogyn när han var så här, du säger till Vespa så här, du bryr dig bara om utseende och hon har sitt
bagage.
Precis.
Så det tycker jag är en ganska rolig återkommande grej att han bara ser åt henne och håller käften typ och sådär.
Det blir ju en liten liksom satirisk peak till alltså hur Han Solo är mot Leia i Empire Strikes Back till exempel.
Precis.
För det är ju en film av sin tid liksom. Och en skådespelare av sin tid, ja. Harrison Ford. Där får man väl kanske in den världsliga satiren. Men det är alltid genom Family Guy-filtret på något sätt. Men sen är ju Seth MacFarlane är ju också ett jättestort Star Wars-fan.
Han är det alltså.
Jag har DVD-boxen Family Guy-trilogin. Och det finns ju lite extra material.
Med commentary?
Nej, men han intervjuar George Lucas och han träffar honom inför...
Okej.
Kan man titta på vad man vill. Vad ska vi mer säga? Ja, men vi kan väl ta titlarna då. Blue Harvest var ju arbetsnamnet för Return of the Jedi.
Mm-hmm. Mm,
först. Jag tror det var i hemlighetsbakerien.
Ja.
Och sen då Something Something Dark Side, det är ju en referens till ett annat Family Guy avsnitt. Där de gör en sån klassisk Family Guy cutaway scene. Där jag tror skämtet bara är att kejsaren i Star Wars säger bara alltid Something Something,
something Dark Side. Ja, det känner jag igen.
Och It's a Trap är ju en klassisk replik från Admiral Akbar.
Ja.
Och där har vi också en sån Family Guy-referens att det är fisken från American Dad som också görs av Family Guy-gänget. Alltså en annan tecknad humorserie där en karaktär är en guldfisk i en skål.
Ja.
Och att Admiral Akbar då har en... Är Admiral Akbar fast på, istället för huvud så har den en fiskskål. Men... ja, och sen är det ju väldigt mycket meta-humor. Och det känns som att det också går igen i... ja, men att man måste ha det när man gör en Star Wars-parodi, känns som. Ja, men till exempel när de flyger in i asteroidbältet med Millennium Falcon och jag vet inte om det är 3PO eller... Ja, det är Quagmire som är 3PO som säger att det här kommer aldrig gå. Varpå Han Solo, alias Peter, säger "Look, we're 4 out of 5 main characters on this ship. I think we'll be fine."
Precis.
Kommer jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja, men lite sådana här som man har tyckt när man ser originalet att så här, det här är tydlig liksom, alltså filmtrope att så här, ja, men det är klart de kommer överleva det här typ. Mm. Eller oj, nu känns det som att de använder det bara för att driva storyn. Så, så här, klassiska grepp att använda i vanlig film, så sen när man kallar det i parodier så är det lite så här, ja, men det känns som en liten peak. Så.
Ja, ja, just det. Ja, men precis. För där har vi också i en parodi att handlingen är väldigt så här klischéartad. Så där. Och vi ser det ju i Spaceballs med att de ska sno syre. Och här ser vi det i att man använder Star Wars-handlingen men man försöker hela tiden trivialisera den. Men alltså för att Star Wars är ju episkt. Alltså både som en värdering och som en litterär genre.
Ja.
Men det är ju liksom stor epik med att man försöker de-eposifiera det lite.
Ja.
Liksom att man som en... Kom igen.
Ja, men gör att det känns lite mer larvigt. Ja. Okej, varför gör ni så big deal av det här?
Ja.
Liksom, så.
Ja, men det ser man ju också i det här till exempel i Blue Harvest när Luke får se Leias meddelande. När han bläddrar i R2 så kommer upp en sån här reklamsnutt från
just det.
Mechanical Electrical Power Droids. Det är sådana såna blowies.
Ja, man tänker alltid på det. Vem det är som har voice-actat det och vad jobbigt att lära sig hela den linen. Liksom. Man vill nästan lära sig själv. Ja, bara för
jag
skäms
att jag inte kan den.
Ach, nej.
Mechanical Electrical Power Droids.
Det är något ännu längre,
ja,
tror
det,
jag. Liksom.
Det är ännu längre, men det är, ja, du har helt rätt.
Det är roligt.
Ja,
det... när vi pratar om asteroidbältet också, det tycker jag också är en rolig hint när de står inne i, jag vet inte vad den varelsen heter, men det de tror är en grotta.
Så, ja, det vet jag inte heller. Men en rymdorm, stor rymdorm.
Ja, precis. Ja. Och han ska skjuta ner i den för att då skakar hela det de tror är grottan liksom. Mm. Och så skjuter han så en 6-7 gånger. Det är så här upprepningsskämt deluxe bara. Att de till och med använder samma animation när de så håller. Wow!
Ja, just så. Ja, det känns väldigt Family Guy-skt.
Att kötta ju... samma skämt bara för att det är inte roligt om du bara gör det en gång. Men om du gör det 7-8 gånger så börjar det bli lite kul. Liksom.
Och det kommer ju i It's a Trap när Luke nickar till R2. Han står på plankan ovanför Sarlacc
Pit
och nickar till R2 som nickar till Lando, som nickar till Han Solo, som nickar till Jabba. Alltså blir en sån absurd att alla gör liksom den här nicken. Slut så nickar någon till tubaisten i symfoniorkestern som står och gör bom. Alltså det här är väldigt klassiskt soundtrack till den scenen. Vad mer vill ha sagt med det där då? Jo, sen har vi en grej till som vi har både i Spaceballs och Family Guy. Vi har en kort Darth Vader.
Ja.
Stewie spelar ju Darth Vader, bebisen.
Han känns ju som en självklar Darth Vader ändå. Alltså, både på family-grepp och parodigrepp, att så här, ja, men han är ju lite ond från början så där. Kort.
Ja, precis. Och de hade inte kunnat använda... För en annan variant hade ju varit att Peter hade varit Darth Vader eftersom Chris är Luke.
Mm.
Att de skulle ha pappa-son-relationen där. Men då hade de ju kanske förlorat stämningen mellan Han Solo och Leia.
Ja, det kan man hoppas att de hade gjort ändå. Ja. Men där är det ju väldigt också... Alltså, inte bara att Darth Vader är kort, men det är också en bebis liksom.
Mm. Ja,
även
det.
Om det inte är precis. Så uttalat det så
ja.
Gör han ju bebisliknande grejer ibland. Jag kan inte komma på något specifikt nu. Men ja, att han beter sig
Darth
barnsligt
farts,
liksom.
Har han ju, ja. Till exempel. Ja. Då så. Ska vi hoppa vidare? Vi kan väl byta genre lite, tänkte jag. Har du sett George Lucas in Love?
Nej.
Det är en kort film. Då baserad på liksom Shakespeare in Love.
Okej.
Som är en annan film. Men George Lucas in Love kommer 1999. Det är samma år som Phantom Menace, den första prequel-filmen, kommer. Mm. Det känns som att det var Star Wars-fokus då. Men i George Lucas in Love så följer vi George Lucas, spelad av en mycket porträttlik Martin Hines.
Okay.
Som är filmregissör och manusfattare också. Jag har inte sett honom så mycket annat.
Nej.
Jag läste att han skrev manus i Toy Story 4.
Okay.
Men han gör väldigt bra. Men då får man följa Lucas gå på universitetet och han sitter på sitt dormrum och skriver på ett alltså på Star Wars-manuset.
Mm.
Liksom. Eller i alla fall det som man förstår är Star Wars-manuset. Och den är 8 minuter lång, finns på YouTube. Han träffar då andra karaktärer i universitetsmiljön som då är direkta liksom...
Kopplingar till karaktärerna precis. Liksom.
Hans granne är en kille i svart som har så här astma och tar astmamedicin och som då är typ hans huvudrival i klassen. För han går någon kurs i film.
Mm.
För han sitter... Han ska lämna in det här manuset som en deadline.
Okej.
Okay. Och han sliter och hittar inte inspirationen liksom. Och det är ju, känner man igen. För George Lucas är ju ökänd för att inte hata att skriva. Eller för att hata att skriva manus. men det är en ganska mysig, rolig liten film.
Ja, men 8 minuter. Det är väldigt sevärt.
Den är fyllig för sin längd, det måste jag säga.
För att, det kan jag säga, jag har försökt ta mig igenom The Holiday Special av Star Wars flera gånger.
Ja.
För att den ligger också ute på YouTube, typ liksom du kan.
Ja.
Och det är omöjligt. Alltså, ja. Det är ju jätteroligt för att det är ju att de har råkat göra en parodi bara av att ha liksom riktigt, riktigt galna människor som har jobbat på det.
Mm.
Men det är... Även om det är kul liksom, så går det inte... Alltså första 10 minuterna tror jag bara utspelar sig med Chewbaccas fru och familj. Ja. När de liksom är i ett så här... Det mest typiskt sitcom-inredda hemmet någonsin.
Ja, det är lite Flintstones.
Ja, men, liksom, alltså, jag tänker på Våra värsta år väldigt mycket när jag ser det. För att det är den här trappan ner från något okänt rum på övervåningen liksom, som man aldrig får se.
Ja.
Och sen bara köket ihop med en liten sån här conversation pit. Typ. Mm, och, alltså, det går inte att se.
Nej, alltså, jag måste erkänna, jag har också börjat titta på, jag har inte kommit vidare. Men jag har också i något avsnitt här, tror jag, lovat att vi ska göra något avsnitt om
det. Ja, det måste man göra nästan.
Det vet jag att det måste du göra. Men jag har inte kommit längre än så.
Kanske den sjukaste parodin som har gjorts på Star Wars.
Ja, men jag försökte hinna med det till jul någon gång.
Mm.
Och det tycker jag att det är då det passar. Liksom.
Ja, så verkligen.
Så man kommer på det och så börjar man i december någon gång så, åh herregud. Och sen så hinner julen gå och så blir det. Men den är precis. För jag tänkte att jag vill inte ha med den i det här parodiavsnittet, för det är ju inte en ut.
Nej, det är ju inte meningen på samma sätt. Det är så sorgligt. Nej, och den har ju inte heller det här som jag tycker utmärker för, alltså den världsliga kopplingen heller. Utan det är bara att man försöker göra någonting som utspelar sig i det universumet. Och det är inte självmedvetet och det har ingen koppling till
Nej, precis. Och framförallt så är ju originalkasten är ju med.
Ja, precis.
Det är ju en grej. Men så är det inte med George Lucas in Love.
Nej.
Men den har däremot andra samhörigheter med andra Star Wars-parodier. Vi har ju, ja, men bara den här grannen, en liksom kille med astma.
Mm.
Att man återigen förlöjligar Darth Vader. Att det är fortfarande liksom go-to-skämtet.
Ja.
Liksom, att det är den tydligaste karaktären.
Det är väl typ det enda som uppfattas som en svaghet hos honom i filmen också. Alltså, om man inte går på ett djupare nivå. Liksom. Men så här att det är en sån utmärkande ovanlighet med honom att man måste skämta om det nästan.
Och
motivera varför han låter som han låter, liksom, oavsett.
Precis. Och i George Lucas in Love så är ju Vader, han är ju inte ond, utan han är ju bara han är en mobbare där bara.
Mm.
Så. För han kommer in och säger, är du klar med din jag håller på med min rymdgrej. Och så och där gör de faktiskt en parodi på George Lucas. Mm-hmm. För George Lucas gjorde ju lite filmer som, alltså, en av hans första featurefilm heter ju THX-1138.
Aha.
Och han har gjort andra liksom, ja, så här väldigt sci-fi kodade sci-fi filmer.
Ja.
Och i George Lucas in Love så heter filmen alltså något med, ja, men BX-1138-2167, alltså jättelånga siffror. Det är något som återkommer i den här filmen, att grannen då säger, hur går det med din, och Lucas säger, ja, BHX-11, lång sifferkombination.
Ja.
Och grannen säger, ja, precis, och stänger dörren. Alltså, det här är värdelöst. Så där har vi liksom parodi på själva George Lucas nästan.
Mm.
Och hans film.
Och hans sätt att tänka och skriva på, liksom.
Precis. Men sen själva handlingen är ju då att han ska försöka få klart det här manuset till deadline. Och han har ett möte med sin professor. Och när professorn pratar då med omvänd ordning, omvänd meningsbyggnad som Yoda. Han stöter också på en långhårig kille med skägg som meckar med en bil som är liksom tydligt Chewbacca. Men allt det här händer liksom på vägen till mötet med professorn. Och han stöter på någon annan klasskompis som kör en snabb bil och har lite skinnjacka och är väldigt Han Solig. Liksom. Och det som händer i filmen sen är att han sitter i ett så här screening room och tänker, liksom, han försöker komma på ett ord till sitt manus, och då öppnas dörren och så är det en tjej med två så här kanelbullefrisyr, liksom, som säger, jag brukar komma hit för att tänka, och Lucas säger, jag är med, och så blir de liksom kära, liksom, och den kärleken är det som ger honom inspiration. Och han sitter och skriver frenetiskt på skrivmaskinstangenterna. Det är väldigt snygg scenografi, så här 70-talet liksom. Och så är han stressad då för deadline och för att hans mamma ska komma på besök.
Mm.
Och filmen slutar med, spoiler alert, ni kan hoppa fram 30 sekunder om ni inte vill höra, med att hans mamma öppnar dörren till dormrummet där Lucas och hans kärleks hans flickvän nu sitter där, och så säger båda hi mom. Vilket då är ett skämt på att det är två syskon som blir kära, och då tänker man ju på Empire Strikes Back när Leia kysser Luke.
Precis.
Men
vilken genre skulle du säga att den är då?
Lite
svårbestämt kanske på.
Men jag vill ändå säga att det är en parodi baserad på Star Wars, men på liksom the creation of, alltså på George Lucas. Det är en parodi på George Lucas.
Ja.
Skulle jag säga.
Ja,
men film, den uttrycket är ju väldigt mycket humorn är väldigt mycket att man har kastat folk som ser ut som Star Wars karaktär, alltså inklusive aliens, fast man har inte gjort någon makeup.
Nej, utan de bara har någonting lite
som. I periferin sitter en jätte, liksom, vad man skulle kalla överviktig kille med en tjej och äter så här, som då ska vara Jabba the Hutt, liksom.
Ja, men lite som alltså en favorit sci-fi-film för mig, Men in Black, gör när innan han vet om att det finns, så är det så här, ah, men då är det bara en kille som ser lite konstig ut, lite quirky ut typ. Men sen när han vet så bara, ah, nej, det är för, han ser konstig ut för att han har 28 ögon eller något sånt. Alltså du vet.
Just det.
Men att de ändå har någon så här, en plats i vårt vanliga liv, att så här, de vill implementera idén att så här, de kan finnas var som helst. Lite så. Det jag gillar.
Just det, ja. Innan vi ska snart börja runda av, men jag tycker vi har lite mer att prata om. Jag vill prata lite stand-up också. Och jag vill prata om Eddie Izzard.
Ja, gud ja.
Jag tänker på Death Star Canteen.
Ja, det gör man ju som instinkt nästan när det kommer till det. Återigen ett skämt om liksom astma-grejen. Alltså man går på det första man gör liksom.
Ja,
för att identifiera karaktären bara. För det är det mest.
Ja, precis. Att han... ja, det är nog från Dress to Kill. Alltså Izzard är en brittisk ståuppkomiker. Som var väldigt stor i slutet av 90-talet. Han pratar om Star Wars i lite olika shower. I Dress to Kill från 97 tror jag, eller 2000, jag kommer inte ihåg. Men där så har han en kort rutin om Star Wars. Där han skämtar om att han återigen förlöjligar Darth Vader. Att Darth Vader är bara menacing för att han har James Earl Jones röst. Och så gör han då en Darth Vader med liksom hello! En sån,
ja. Och det gör ju Spaceballs också lite, att så här, när han väl tar bort masken så låter han som en nördig kille bara typ.
Ja, men precis. Och Izzard har också då att det är allt, hans premiss är liksom att brittiska skådespelare får alltid spela skurkar, och att hela dödsstjärnan är fullt av brittiska skådespelare som öppnar dörrar och bara såhär, Det är väldigt roligt. Men sen så har vi Death Star Canteen då, som är liksom, ja, men kanske, det är nog hans mest kända stand-up-rutin tror jag. Handlingen där är ju att, eller premissen är ju att det fanns ingen mat på dödsstjärnan, men det måste ha funnits en kafeteria någonstans emellan striderna där folk liksom kunde. Och då spelar då Eddie Izzard upp att Darth Vader försöker beställa en penne alla arabiata. Och att killen i kassan inte vet vem han är.
Nej.
Och det här finns ju också på YouTube. Väldigt roligt. Det humoristiska greppet är ju en act-out.
Ja.
Alltså det är en dialog.
Så här, vad tokigt det hade varit om det gick så här och sen så spela ut exakt. Och också återigen det här begreppet att ta ner det till det vardagliga igen. För att om du tar bort mystiken så måste det ju finnas, alltså tekniskt sett så måste ju Darth Vader gå på toa någon gång. Alltså han måste äta någon gång. Och så fort man ser någon i deras sårbara tillfälle som så här, när du inte blir igenkänd vid lunch liksom, då det. Blir det ju så himla...
Ja, men det är återigen att dra ner byxorna på makten liksom. För det är så här, att han liksom... Do you know who I am?
Ja.
Det säger han ju många gånger liksom.
Do you know who I am?
Ja. Och att den här killen aldrig känner igen honom. Vem är du? Men jag är Darth Vader. Run the Death Star. Typ så. Ah, är du som är Mr. Stevens? Vem är det? Ah, he's head of catering.
Ja.
Och att... Även att han måste ta en bricka.
Ja.
Liksom att han... Du behöver ingen jävla bricka, jag är Darth Vader.
Ja.
Det är väldigt... Alltså det här är sån... Det var en av de första stand-up-specialerna jag såg.
Jag med, tror jag, alltså, faktiskt.
Circle heter den som Death Star Canteen. Det är closer-rutinen. Han går ut. Det är det sista han kör i showen. Säg också
jag
någonting.
Måste nog se om hela den,
den någon är dag.
Alltså, för att det är bra grejer. Alltså.
Monkey with a gun är ju med den. Det är kul. Mycket roligt där. Men där har vi återigen där att man förlöjligar Darth Vader. Liksom.
Och det är spännande att han är den karaktären som är lättast att skoja om. Men det är väl för att han är den mest seriösa. Liksom, för att det finns ju andra som är så här, Jar Jar Binks känns som ett litet skämt i sig. Liksom, men det är väldigt få gånger man ser honom i en parodi. För att vad ska de göra som inte redan har gjorts i princip? Alltså han är ju comedic relief redan, så att det är mycket roligare att, ja, men, som du säger, dra ner byxorna på Darth Vader än någon som redan går runt med dem vid anklarna liksom.
Precis, och sen är ju Eddie Izzard också en då vid tiden är liksom en global komiker som turnerar över hela världen. Och då så får man ju Ja, men det är väl klart att han går på en referens som alla har. Man får ju anta att han har testat fram skämten liksom, och säkert märkt att flesta skrattar på Darth Vader. Inte bara för att det är, han är rolig, utan för att Darth Vader är väl den som liksom alla kan känna igen.
Precis, det är väl kanske den kändaste skurken vid det laget nästan.
Ja, han brukar ju nämnas som den mest kända,
ikoniska.
Ja, ja, men kända,
för att han skulle liksom, onda, liksom. Egentligen så skulle ju den rutinen kunna funka på alltså presidenten eller någon sån där.
Ja, ja, ja.
Så här, det blir ju såklart roligare med, och han har ju saker som är hintat mot Darth Vader där också så, och hans force och sådär, men den hade ju liksom, alltså även om det hade varit så här, om det utspelar sig i Vita huset, han bara, nej men I run the White House, bara, du är head of bla bla. Alltså här, det är ju en rolig rutin mot vem som helst i makt, men som du säger så kanske Darth Vader är den mest som folk har bäst koll på.
Ja, och han är ju helt opolitisk också ju.
Ja,
skojar man om en makthavare på riktigt så riskerar ju alltid att bli en vattendelare i publiken. Att, jag menar snarare att det blir liksom mer satir än comedy.
Ja, det är kanske det som jag tänker nu är lite big picture igen, men som Star Wars har gjort också. För att de har ju liksom förenklat allting till så himla tydligt. Du är ond. Har du rött svärd, då är du ond. Ja, har du blått svärd, då är du god. Ja. Alltså de har förenklat det här onda och goda så himla tydligt och gjort sådana tydliga premisser för hur deras värld funkar. Mm. Att det är väldigt tacksamt att använda det som en humoristisk bas istället för att använda den egna världen där det kan vara lite mer grått. För att man hatar ju att jobba i gråzoner i stand-up.
Mm.
Där vill du ju nästan alltid, alltså om jag är så, ja men jag tycker lite illa om majs. För skämtets skull så hatar jag det mer än någonting på hela den här jorden liksom. För att annars är det jättesvårt att skriva en rutin om där jag säger så. Ja, jag hatar mig. Eller ja, jag tycker det är ganska dåligt. Så här, du ska ha starka åsikter i humor liksom.
Ja, och det är liksom
och tydliga breda gränser.
Ja, precis. Ja, men eftersom man vill ju kunna dra åt... Man vill kunna göra skarpa svängar.
Mm.
Och om man då går i en riktning mot majshat så är det mycket... Liksom, det är mycket roligare krock med en majsälskare.
Mm.
Liksom. Och det är mycket roligare att vara arg. Att, ja, men till exempel då att vara arg på någonting som inte spelar någon roll.
Ja.
Liksom. Och sånt blir det ju... Ja, men, och det, så blir det ju Death Star Canteen. Att Darth Vader blir liksom... Ja, men så här, sagoond liksom vad heter det?
Man ska ju vara the peak of evil liksom, ja, i original, och så här, det är den bilden alla har av honom för att de har gjort honom så himla ond.
Ja. Och så ska han bara beställa mat.
Ja. Liksom. Och då är det roligt för att en som är redan etablerat bara jätteond, när vi får se honom göra någonting som är inte gott men bara neutralt, så blir det redan där väldigt roligt, för att det har vi aldrig sett förut liksom.
Nej, precis. Den här Death Star Canteen har ju fått, alltså det finns ju en kul, man kan ju se den i Lego.
Jaha.
Alltså på YouTube så är det någon som har stop motion animerat Lego-figurer och gjort den här scenen.
Jag känner typ igen det, jag kan ha sett
jag
det.
Jag tror till och med att de har filmat det med så här Lego Studios. Det fanns ett Lego-set där man kunde köpa en liten kamera som gjorde stop motion.
Ja,
YouTube det här folk, för det är ju väldigt roligt att se. Men då är liksom Darth Vader är Darth Vader Lego-gubben som beställer av en så här vanlig Lego, en sån gult ansikte, glad med keps liksom. Och sen den som då tränger sig i kön, för det gör i den här rutinen, så när Vader hämtar en bricka så kommer en annan och ställer sig och ska beställa. Och Vader säger, no, I was here first. Så. Och den som tränger sig är en Jar Jar Binks Lego minifigur. vilket det ser väldigt roligt ut. Och jag skulle också vilja klassa den som en egen Star Wars
som en egen parodi.
Eddie Izzard återskapar den här sketchen i en Live at the Apollo gig som jag såg. Alltså bara för 5 år sedan. Där han gör på premissen att om Gud kommer tillbaka vill vi att han ska ha en djup voice. Djup röst. Och sen så gör han en väldigt Eddie Izzardsk act out där han blandar in Darth Vader och han spelar upp då att Gud ska beställa spaghetti carbonara. Okay. Och att de säger då, nej men den är reserverad för Lord Vader, men du kan stå på väntelistan. Och så säger killen i, nej men Gud säger då, ah, okej, okay, jag vill ha en spaghetti, behöver jag en bricka? Nej, vi har inga brickor längre för att alltså han bara refererar till sin egen rutin liksom.
Lite roligt. Ja. Att ha gjort en så bra rutin att den går att använda som bred referens i framtida rutiner, det är ändå snyggt.
Verkligen.
Då har man lyckats där.
Ja. Det finns så mycket mer och jag känner mig, jag vill säga massa mer grejer, men vi måste gå in i lyssnarfrågor. Men
ja, man kan dra lite, de ser också framåt.
Man kan dra bubblare, seagulls.
Seagulls, stop it now. Herregud vad den har gått varm.
Men kan man youtuba Yoda seagulls eller Star Wars?
Ja, absolut. Den borde, alltså den måste ha hur många miljoner som helst.
Ja, känns den är kul. Sen vill jag också ta upp Moonraker som är en Bond-film. Det är inte heller en Star Wars-parodi, utan det är ju bara en Bond-film. Men den kommer 79, är väldigt tydligt
influerad liksom
av Star Wars. Det är liksom en rymdstrid mellan NASA och skurken Hugo Drax trupper. Väldigt, ser väldigt pajigt ut, och det känns verkligen så här James Bond in space. Jag tror det var många recensenter som
sågade det.
Vi lämnar Star Wars-parodierna. Det känns som att vi måste prata mer om det här någon gång. Och går till lyssnarfrågorna.
Nice.
Och kom nu ihåg att jag behöver nya lyssnarfrågor. Och så gå in på patreon.com/stjärnkrigspodden och välj till en lyssnarfråga och ställ din egen. Men nu går vi till Simon och han undrar, vilken är ditt bästa musik? Ditt bästa ljud eller musikstycke från Star Wars?
Alltså, jag tycker, det här är opopulär, och jag tycker inte, alltså det är ju en ikonisk, ett ikoniskt soundtrack såklart, och man känner igen det på en gång, men samtidigt så får det mig inte att känna jättemycket. Jag tycker att den är jättebra för att göra det tydligt när, oh, nu kommer the bad guys, och sådär. Men det är ingenting som har väckt någon, jag älskar ju filmer som har liksom gammal disco som soundtrack typ. Så jag är mer för den sortens, alltså när de bara har cherry-picked bra låtar sådär, istället för att faktiskt komponera något eget såhär, vilket jag förstår ju mig. Dock så gillar jag fan Ludwig Göransson, alltså Mandalorian titeln. Men när det kommer till ljuddesignen så tycker jag, och det här har säkert någon annan sagt innan, men R2-D2s skrik är när han bara liksom går. Det är ett ikoniskt ljud som jag alltid skrattar till lite när jag hör typ. Så jag måste nog svara det.
Ja. Och i musik?
Då svarar jag titelljud för Mandalorian i sådana fall, tror jag.
Ja. Alltså, den är cool ju.
Den är cool.
Ja.
Den är väldigt annorlunda från resten, men jag gillar det.
Då går vi till Daniel och han undrar, om du hade möjlighet att besöka en plats eller en värld i Star Wars-universat, var skulle du vilja åka då?
Alltså det roliga är, och det här är inte, nu vill jag göra det tydligt, jag är inte det som porträtteras i The Holiday Special, men Chewbaccas hemplanet som heter typ Kashyyyk eller Kashyyyk.
Ja, precis.
Bara av beskrivningen och så som man att de är så här, ah, men det är en planet med så här jättestora träd där de bor uppe i träd och så här djungelplanet och så här havsbälte som typ är runt, alltså det är väldigt så här djungelinspirerat och så här. Sen så verkar ju det som att det är den planeten som är absolut mest, alltså bara slagpåse för hela universumet liksom, att de bara blir slavade och sånt där hela tiden, men
hårt ansatta.
Ja, de får aldrig en lugn stund liksom.
Nej.
Men det jag kommer, alltså när jag såg Avatar på bio, första gången jag såg 3D som inte var på Liseberg, den WWF grejen liksom, så var jag helt blown away liksom, och ville bara bo på Pandora och där. Och den känslan får jag lite av Kashyyyk då. Jag tänker mig att det hade varit så att bo uppe, och då vill jag inte bo i liksom det här sitcom-huset. För jag tror inte på att det hade sett ut så. Om George Lucas hade fått bestämma hade det inte sett ut så. Liksom. Men en mysig träkoja på Kashyyyk, tror jag.
Ja, det låter riktigt grymt. Alltså.
Ja.
Jack undrar vilken karaktär från Star Wars du helst tagit med på en Finlandsfärja.
Pedro Pascal kanske? Alltså han hade ju varit väldigt dålig. Alltså han hade inte varit det man tänker den festligaste på.
Tänker du Pedro Pascal nu eller tänker du The Mandalorian?
Alltså jag tänker...
Din Djarin som han heter.
Ja, precis. Han ser ju ut som Pedro Pascal. Ja, men jag får ändå säga... Ja, men så här, han är väl den tråkigaste att festa med kanske.
Mm.
Men tänk om han festar.
Om
han släpper loss så kan det ju vara på en Finlandsfärja, liksom, tänker jag.
Det är det som krävs.
Precis. Och helt då vill jag inte missa det.
På Östersjön.
Precis, så jag väljer Din Djarin eller Pedro Pascal, tror jag.
Ja. Mm. Då har vi Fredrik som ställer dig inför ett moraliskt dilemma. Du befinner dig på Mustafar. Två rutschkanor pekar ner mot lavafloden.
Väldigt bra fråga.
Du är tvungen att välja mellan... I den ena sitter Baby Yoda, Din Grogu. Och i den andra sitter Yoda. Och du kan bara rädda en.
Alltså, är inte Yoda lite av en störig gubbe ibland? Det känns som att jag väljer mellan den störiga granngubben som så kommer med oönskade råd på bara besvärliga sätt lite då och då. Eller min framtida mans adoptivbarn typ.
Just det, man står och liksom... försöker få igång gräsklipparen och så kommer någon och säger så här, try not, do, or do not, there is no try.
Pull the string, you must. Man bara, ja, jag vet. Ja. Det är bara lite jobbigt.
Okay.
Nej, men så då får faktiskt, jag behåller Baby Yoda krok.
Det är inte det ovanligaste svaret. Men en ovanlig motivering faktiskt. Mm. De flesta motiverar det så här att men Baby Yoda är ett barn, honom kan man inte döda. Men jag gillar alltid gäster som bara helt bortser från den.
Och bara tycker att de gamla ska dö istället.
Men jag tänker att vi får jobba upp det nu när det är liksom, vi närmar oss liksom, när de här lyssnarfrågorna inte kommer ställas så många gånger till. Det är kul att jobba upp lite andra argument.
Precis.
Liksom. Den sista lyssnarfrågan kommer från Anders och han undrar vilket som är ditt dröm Star Wars-projekt som du önskar blir gjort?
Som jag önskar blir gjort. Mm. Oh, vad spännande. Alltså det finns ju redan mycket där ute som jag bara vet finns, alltså här, typ serietidningar och sådär som jag... Varför är det dyraste någonsin? Alltså det är min... Jag fattar att det är dyrt, men... Jag hade kunnat ha världens största samling serietidningar om jag bara inte hade stört mig på hur dyrt det är. Liksom.
Mm. Har du också tänkt på att du kunnat bo var som helst? Om
ja. Ja, det hade jag också. Ja. Men gud, vad hade jag velat se gjort? Alltså, jag tycker att det mesta har... Alltså, mitt problem är att de har ju gjort för mycket som man vill se. Jag blev jätteglad när Mandalorian kom. Mm. Också glad över att Boba Fett har liksom fått sin egna, för att det är alltid de man har tyckt har varit coola. Mm. Liksom. Mm. Och nu när, ska jag säga rätt,
Ahsoka.
Ahsoka. Mm. Så har man också äntligen fått något som är lite female-led. Liksom.
Mm.
Jag kanske inte saknar någonting än. Jag kanske måste se kapp allting först innan jag börjar sakna någonting.
Ditt dröm kanske är att de ska radera lite grejer.
Ja, precis. Eller bara ge mig lite lättare tillgång till den och behöva ha Disney Plus och köpa alla serietidningar online.
Ja, ah, just det.
Kan jag få en prenumeration som bara skickar gratis en ny Star Wars-grej?
Ja, sådana dammsugarpåsar liksom.
Precis.
Ja.
Fast olika Star Wars-relaterade grejer. Så bara hem i brevlådan.
En lite mildare distribution. Eller fler distributionsalternativ.
Ja, ja, så kanske det är.
Ja. Mm.
Vilket projekt. Vad roligt.
Ja, men det är nog ett projekt.
Då
så. Vi har pratat om Star Wars-parodier.
Mm.
Vi har svarat på lyssnarfrågor. Och som sagt... De här lyssnarfrågorna kommer snart att gå ur tiden. Väldigt bra frågor. Så nu har du chansen att ställa din egen. Och det gör du genom Patreon. Gå in och välj tiern lyssnarfråga. Den kostar $5 per avsnitt. Och då kommer din fråga ställas i 10 avsnitt. Och kom ihåg att du kan välja att behålla en av de redan befintliga. Om du vill. Lisa Dahlin. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Är det någonting som du vill göra reklam för?
Nej, men man ska lyssna på den sista podden tycker jag. För det hade varit roligt om mitt hårda arbete uppskattades av någon. Ja. Annars kan man bara följa mig på Instagram. Där heter jag Lisa Dahlin. Mm. Så enkelt är det.
Och är det några som jag vet uppskattar hårt arbete så är det ju dig, du som lyssnar på Stjärnkrigspodden.
Snyggt.
Tack så mycket. Är det så att du vill att den här podden ska fortsätta så är jag evinnerligt tacksam för ditt stöd på Patreon eller Swish. Bli Patreon på patreon.com/stjärnkrigspodden. Där väljer du nivå på summan att donera per avsnitt. Det finns Padawan, Knight, Master, The Chosen One. Och sen har vi, jag påminner igen om lyssnarfrågan. Det ska in nya lyssnarfrågor snart. Eller så swishar du ett helt valfritt bidrag till 123-141-5199. Patreon-länk och swishnummer hittar du i poddbeskrivningen. Ju fler som gör det, desto fler och bättre avsnitt blir det. Jag säger stort tack för den här gången, så hörs vi nästa.